بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله, vi fortsätter att gå igenom hadith Jibril, och det här är den fjärde lektionen. Vi gick i förra lektionen igenom islams fem pelare, och idag kommer vi inshallah ta'ala tala om imans första pelare. Men innan det, i hadithen då Jibril a.s. ställt denna första fråga, akhbirni anil islam, berätta för mig, vad är islam? Och profeten a.s. då svarade och nämnde islams fem pelare. Så säger Jibril a.s. sadaqt, du har talat sanning. Och då så sa sahaba fa'ajibna, yani vi blev förvånade. Han frågar och sen bekräftar han. Yani det här är inte någonting som man gör. För den som frågar oftast vet inte. Sahaba, när de frågade, var för att de inte visste. Och här har vi en person som frågar som någon som inte vet. Och när han får svar så säger han att det är sant. Och redan som ni minns från första lektionen så var sahaba redan lite, vad säger man, det var mystiskt för dem. Eller var liksom, vem är den här personen? Han är inte resande, ingen känner honom, eller han ser inte ut som en resande och ingen känner honom. Vem kan det vara? Och han ser väldigt vacker ut och kritvita kläder, kommer och sätter sig på det här sättet framför profeten a.s. och frågar då, vad är islam? Och sen när han får svaret säger han sadaqt, det är sant. Och då blir de ännu mer förvånade, sahaba radiyallahu anhu. Och då så säger sen Jibril alayhi salatu wassalam, akhbirni anil iman, berätta då för mig om vad är iman, tro. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam att al-iman är an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Qala sadaqt. Och då så sa han återigen, du har talat sanning. Och sen så frågar han, berätta för mig om al-ihsan. Men det kommer vi inshallah gå igenom senare. Så här ställer Jibril då frågan, berätta för mig om al-iman. Och då så svarar profeten a.s. med att nämna islams eller imans sex pelare. Och ordet arkan, arkan al-iman, arkan al-islam, pelare, är inte ett ord som har nämnts i Koranen och Sunna, utan det är en istilah, det vill säga en definition som ulema har kommit med. Yani baserat på dessa hadither, eller baserat på kanske ordalaget att islam är byggt på. Yani som en byggnad är byggt på, yani grunder och pelare. Men själva ordet pelare har inte nämnts i Koranen, eller har inte nämnts i dessa hadither. Ja. Men då man kan säga imans trosartiklar. Och här finns en skillnad då. Vad är skillnaden på al-islam och al-iman om de nämns separat? Vad är skillnaden på al-islam och al-iman? Är det någon som vet bara sådär spontant? Adhar, yani, furuq. Vad är de största skillnaderna mellan al-iman och al-islam och al-iman? Sahel. Ja. Zahir, islam är det yttre. Och iman är det inre, precis. Islam är det yttre. Shahadatain. Någonting du säger. Salah, någonting du gör. Zakat, någonting du betalar. Fasta, någonting du gör. Hajj, någonting du gör. Gå inte tillbaka till trosuppfattning. Till skillnad från arkan al-iman som är tro. Tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, domedagen och ödet. Det är hjärtats gärningar. Okej? Okay? Namn. Så här nämns då sex stycken. Att al-iman är grunden till iman. Tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, yttersta dagen och ödet. Och de här sex har också nämnts i Koranen. Till exempel i slutet på surat al-Baqara, i de kända verserna Aman Rasul, där Allah subhanahu wa ta'ala då säger mm. آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Den nämns fyra stycken. Och i den andra versen, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. الْبِرْ, يعني تقوى och الإيمان, är att tro på Allah, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, وَالْمَلَائِكَ, وَالْكِتَاب, وَالنَّبِيِّينَ, och änglarna, och böckerna, och profeterna. Så den nämns tron på nästa liv. Och sen ödet, Allah säger i Koranen, إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ, att allting har vi skapat ut med ödet. Så de här sex finns nämnda i Koranen. Och nämns här i den här kända hadithen, hadith Jibril. Ja. När profeten a.s. här frågades om al-iman, så sa han då att al-iman är att tro på Allah. Och sen hans änglar, hans böcker och så vidare. Så han började med det viktigaste. Grunden i våran iman, vilket är tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Och tron på Allah är grunden som allting annat baseras på. Och därför nämns det i den här hadithen, att tu'mina billah, att tro på Allah, wa malaikatihi, och hans änglar. Yani änglarna tillskrivs till Allah. Det nämns inte hadithen att tu'mina billah wal malaika, utan wa malaikatihi, hans änglar. Men jag går tillbaka till honom. Wa kutubihi, hans böcker. Wa rusulihi, hans sändebud. Hänger ni med? Så att tro på Allah är grunden i allting. Utan tro på Allah finns det ingen tro på änglar eller böcker eller sändebud eller domedag. Så den som förnekar Allah azza wa jal har aslan ingen iman. Så det är grunden i en iman, i ens iman, att man bekräftar Allah subhanahu wa ta'ala. Och att tro på Allah Azza wa Jal omfattar tre saker, eller fyra saker kan man säga. Att tro på Allah Azza wa Jal omfattar fyra viktiga saker. Och det här har vi nämnt tidigare, men det är en viktig fråga som alltid är värd att repetera. Det första är att man tror på Allahs wujud, Allahs existens. Och sen tron på Allahs rububiyya, hans herravälde. Och sen tron på hans uluhiyya, hans unika rätt att dyrkas. Och sen tron på hans esma'i wa sifat, på hans vackra namn och egenskaper. Och alla de här fyra, yani, hänger ihop. Du kan inte tro på en och förneka de andra, utan de hänger ihop, som inshallah och ta'ala kommer att belysa. Och det här, tron på Allah azza wa jal, finner man i Koranen, yani, uppdelat i dessa aspekter. Först så nämnde vi då att tro på Allah Azza wa Jalls existens. Och där, mashallah, som vår broder Abdallah pratade om i söndags. Ni kanske minns det, var ni här? Han talar om de här grundläggande bevisen på Allahs existens. Och där nämnde han, det första beviset på Allahs existens är det som kallas för al-fitra. Människans naturliga norm. Att det finns inpräntat i människans tro, i människans själ, att det finns en skapare. Och det här al-fitra som profeten a.s. nämnde att varje barn föds med, en tron på en gud. Och sen är det föräldrarna och omgivningen som påverkar barnet till att börja tro på någonting annat. Men lämnas barnen åt sin naturliga tro, så är det att tro på en gud, en skapare. Och den här fitran, التي فطر الناس عليها, som Allah givit människan, gå tillbaka till en händelse då Allah Azza wa Jal skapade Adam alayhi salam. Då tog Allah Azza wa Jal ut Adams barn från hans ryggmärg, alltså våra själar. Du var där, man tog ut din själ. Och ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, och han fick människan att vittna mot sig själv, är jag inte eran herre? Och också en annan hadith, att Allah tog det här luftet av oss att endast han ska dyrkas. Och vi sa endast du ska dyrkas. Du är vår herre och endast du ska dyrkas. Och sedan har vi då väntat på att själen ska komma in i den kroppen som vi nu har fötts i. Och det här var ju väldigt, väldigt länge sedan. Men det finns någonstans att Allah är en. Och det är det logiska, det naturliga, att det finns en skapare. Och det här är det som kallas för el-fitra. Och det är det starkaste beviset på Allahs existens. Och till och med de som förnekar och säger att det finns ingen Gud. Vad gör de när de är i nöd? När de är på det störtande planet? När de är på den sjunkande båten? När de är i huset som höll på att brinna upp? Och de vet att det är bara sekunder innan de dör. Eller att det finns ingen chans att räddas om Allah inte räddar oss. Vad gör de då för någonting? Säger de att nu ska vi dö som stolta ateister? Nej. De lyfter alla sina händer och säger Gud rädda oss. Är det inte så? Så människan vet att det finns en skapare. Det andra argumentet på Allah Azza wa Jalls existens är skapelsen. Allt det här, al-kawm, denna vackra natur, skapelsen, tyder på att det finns en skapare. Ingenting kommer till av sig själv. Och det här är det som till och med vissa icke-muslimer refererar till som intelligent design. Att allting är designat på det mest perfekta sättet. Du hittar inga brister i Allah Azza wa Jalls skapelse. Och det är egentligen bara att du kollar dig själv i spegeln. Du ser som subhanallah, människan är skapad på ett väldigt, väldigt vackert sätt. Det går inte att komma ifrån att människan är skapad. Bara en sån enkel fråga. Om du fick ändra på din skapelse, vad skulle du vilja ändra på? Skulle du vilja ha till öga? Vill du ha till näsa? Vill du byta plats på öronen? Ja. Vill du byta plats på ditt huvud? Vill du ha det under axeln? Nej. Subhanallah. Allting är perfekt. Du skulle inte ändra på någonting. Eller hur? Inte bara att du vill ha en, bli av med en kroppsdel eller få en till kroppsdel. Du skulle inte ens vilja ändra plats på den. Men Allah Azza wa Jalla har skapat allting, mashallah. Perfekt. Subhanallah. Och sen har vi också bevis på Allahs existens. Uppenbarelsen. Koranen. Som Allah uppenbarat. Hans perfekta bok. Denna lag, mashallah, som Allah Azza wa Jalla uppenbarat. Och sen har vi också bevis på Allahs existens. De mirakel som vi kan se. De mirakel som profeterna genomförde. Och även att din dua blir besvarad. Du ber om någonting och du får det. Och sen finns det mera argument på Allahs existens. Som till exempel att det finns jinner. Kan det här förklaras av vetenskap? Kan det här förklaras av Big Bang-teorin? Att det finns osynliga väsen som lever bland oss? Det går inte att förklara. Kan dessa förklara att en person får sanddrömmar? Att Allah visar en person en sanddröm där personen ser någonting som kommer att hända i framtiden? Går det här att bevisa genom vetenskap? Att en person kan se framtiden i drömmen? Nej, wallahi, det går inte att bevisa. Och det finns många, många sådana här, mashallah, bevis på Allah Azza wa Jalls existens. Det här är den första tron då, den första punkten när det kommer till att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Att man bekräftar Allahs existens. Och sen den andra punkten, att man bekräftar Allahs rububiyya, Allahs herravälde. Och det handlar om alla de verser i Koranen och de autentiska hadither där det nämns att Allah subhanahu wa ta'ala är den som skapar allt. Upprätthållaren av allting. Den som har allting i sin makt. Den enda som kan gynna, den enda som kan skada. Han är Rabb, den som styr och kontrollerar allting. Och han har ingen partner vid sin sida. Han har ingen hjälpare eller beskyddare i detta. Han är den enda som gör detta. Rabbul alamin. Eller hur? Och det här är då rububiyya. Att man bekräftar Allahs makt i hans herravälde. Hans totala makt i herraväldet. Och sen har vi också tron på Allahs namn och egenskaper. Al-asma'i wa sifat. Wa lillahi al-asma'ul husna. Allah säger att till honom tillhör de vackraste namnen. De vackraste egenskaperna tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Och de här har ju också nämnts i Koranen och i den autentiska sunnan. Där finner vi att Allah Azza wa Jalla har de vackraste av namn. Så som profeten alaihi salatu wassalam sa att Allah har 99 namn. Men ahsaha dakhala al-jannah. Den som kan dem kommer att få träda in i paradiset. Yani 99 unika namn. som har mashallah väldigt stor och vacker innebörd. Den som kan dem utan till förstår sig på deras innebörd och lever efter dem kommer att få träda in i paradiset. Och de här namnen nämns ju i Koranen och i Sunna. I Koranen finner vi många av Allah Azza wa Jalls namn, till exempel i slutet på surat Al-Hashar. Där nämner Allah jättemånga namn. Att han är Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir, Salam Al-Mu'min och så vidare. Så att, mashallah, alla dessa namn bekräftar vi till Allah Azza wa Jall med det sanna innebörd. Och alla dessa namn är namn av perfektion. Allah Azza wa Jall har inga brister eller tillkortakommanden. Han är upphöjd över alla brister. Och det är det som vi säger då vi säger Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, yani fri är Allah från brister. Han är upphöjd över allting som de tillskriver honom. Subhanahu wa ta'ala. Han är över allt vad man kan föreställa sig. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah säger att de har sannoliken underskattat honom. Yani kuffar som tillskriver Allah mänskliga egenskaper, mänskliga attribut, bristfälliga saker. Det här är Allah upphöjd över. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Att det finns ingenting som honom och han är den allhörande och den allseende. Så det finns ingenting som Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så får man inte efterlikna Allah vid skapelsen. لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Det finns ingenting så som honom. Men samtidigt så bekräftar vi de namn och egenskaper Allah Azza wa Jal har gett till sig själv. Genom Allah Azza wa Jal säger att han hör och ser allt. Allah Azza wa Jal bekräftar och säger i Koranen att han skapade Adam med sina händer. Då säger vi att Allah har händer, men de liknar inte våra händer. Hur är hans händer? Allahu alam. Det får vi inte fråga om. Och den enkla principen i detta är då en man kom in i moskén och sa till Imam Malik Ar-Rahman wa 'ala al-'arshi istawa, kayfa istawa? Allah säger i Koranen att Ar-Rahman, Allah den nådrike, han har rest sig över tronen. Hur? Al-istiwa, hur har Allah rest sig över tronen? Och då blev Imam Malik väldigt arg och irriterad på den här mannen. Och han säger att al-istiwa ma'lum. På arabiska ordet istiwa, att resa sig, är välkänt. Vi förstår vad det betyder. Wal-kayfa majhul. Hur Allah har gjort det, Allah alam. Det vet vi inte. وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبْ Men att tro på det är obligatoriskt. وَالسُّعَالُ عَنْهُ بِدْعَ Och att fråga hur är en innovation? Och så sa han, kasta ut den här mannen från moskén. Du är en mubtada, en är ut från moskén. Vi ställer inte sådana frågor i islam. Och samma sak är det med alla Allahs egenskaper. Att dess innebörd är känd. Att tro på det, eller hur de är. Dess precisa yani, förklaring på hur Allah är exakt. Allah alam. Att tro på det är wajib. Och att fråga hur är en bidda. Alhamdulillah. Vi tror på att Allah Azza wa Jal har de vackraste namn och egenskaper. Han är över allt vad man kan föreställa sig. Mashallah. Så vi tror på Allahs namn och egenskaper. Utan att förvränga dem. Eller förneka dem. Som vissa av ahlul bidda har fallit in i. Och här kommer vi till en viktig punkt. Att tro på Allahs rububiyya och hans asma wa sifat. Tro på Allahs namn och egenskaper. Tro på det som tillkommer Allah Azza wa Jal, att han styr över allting, han har makten över allting. Det här kan man kalla för tawhid al-ilmi. När det kommer till vår kunskap, yani vad vi tror om Allah subhanahu wa ta'ala. Båda dessa, rububiyya och al-asma wa sifat, går tillbaka till vad vi tror om Allah Azza wa Jal. Eller hur? Och då kommer vi till den sista, tawhid al-uluhiyya, al-ibada. Tawhid i att dyrka Allah. Det går tillbaka till vad vi gör. Vad vi gör i våran dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och tawhid, al-uluhiyya och al-ibada betyder att man särskiljer Allah i dyrkan. Att man endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Man tillgängnar inte dyrkan någon annan än Allah. Det finns ingen dyrkan i islam som man ger eller tillägnar någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Vilken dyrkan det än må vara. Nej, utan all dyrkan är till Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَضَى رَبُّكُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Eran Herre har bestämt att endast han ska dyrkas. إِيَّاكَ نَعْبُدُوا. Vad betyder إِيَّاكَ نَعْبُدُوا? Ja, jag kör. Endast dig dyrkar vi. No. Och det här är starkare. Man skulle kunna säga på arabiska نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُ بِكَ. Eller hur? Vi dyrkar dig och vi söker din hjälp. Men då skulle man kunna säga att då kan en person säga vi dyrkar dig och någon annan. Na'buduka wa na'budu fulan. Nej, finns inte islam. Utan iyyaka na'budu. Endast dig dyrkar vi. Yani ingen annan dyrkar vi än dig. Och det här är islams viktigaste budskap. Tauhid al-ibada. Att särskilja Allah i dyrkan. Och det var därför Allah subhanahu wa ta'ala sände sina profeter. Allah azza wa jalla säger i Koranen: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Vi har skickat ett sändebud till varje samfund med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla sig borta från de falska gudarna. Yani dyrka inga falska gudar. Så vad var budskapet som Allah skickade alla profeter med? Som han säger i den här ayah. Till varje samfund har vi skickat ett sändebud. Ani'budullah. Att dyrka Allah. Han sa inte en yu'minu billah. Att de ska tro på Allah. För generellt om du läser Koranen. Så kommer du finna att alla folk som profeterna skickades till. Trodde på Allah. Trodde på en skapare. Det var inte där skon klämde. Det var inte deras brist att de inte trodde på en skapare. De bekräftade en skapare. Men de dyrkade andra vid hans sida. Hänger ni med? Det var där problemet var. Och då kommer profeterna och säger: dyrka inte dessa avgudar. Dyrka endast Allah subhanahu wa ta'ala. Och ta avstånd, förneka, förkasta alla dessa falska gudar. Så Allah subhanahu wa ta'ala skickade då sändebuden med budskapet att folket endast ska dyrka Allah. Och det här finner man. De 25 profeter Allah nämner i Koranen kom alla med detta budskap. Och de kom till ett folk som redan trodde på Allah. Förutom det som nämns då Musa a.s. kommer till Firaun. Då kanske någon säger med Firaun förnekade Allah. Men då nämner Allah i Koranen att Firaun visste att Musa talade sanning. Men han hade juhud. Yani han förträngde. Yani, han var högmodig och förnekade. Fast han visste att Musa a.s. var en sann profet. Och han visste att Allah azawajal var Herren över allting. Men han ville inte förlora sin maktposition. Han var högmodig. Och ville då inte erkänna att Musa a.s. var en sann profet. Men det var inte så att han förnekade Allah. Hänger ni med? Även om vi tar ett exempel som ni alla känner till. Då profeten Muhammad a.s. kom till folket i Mekka. Förnekade folket i Mekka Allah? De som hade, det fanns Kaaba och så vidare. Fanns det ateister i Mekka? Nej, det fanns inga ateister i Mekka. Vad var folkets problem då? De trodde på Allah. Wala insa'altahum. Om ni frågar dem vem har skapat himlarna och jorden så kommer de att svara Allah. Taib. Var de muslimer? Var de troende? Nej, det var de inte. De trodde på Allah. Men vad var deras problem? Vad var det som gjorde att de var kuffar? Avguderi, kyrk, politism, avgudadyrkan. Att de satte gudomar vid Allahs sida. Shufa'a, wasata, yani medlare. De säger att dessa är våra, yani, wasata, våra som avgudar som kommer att medla mellan oss och Allah. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Vi dyrkar dem bara för att de ska föra oss närmare till Allah. Dessa små gudar är våra yani, mellanhänder mellan oss och Allah. Så det var inte så att de förnekade Allah. De trodde på Allah. Och det här är jätteviktigt. För vissa säger så här. Men la ilaha illallah. Och islam handlar om att tro på Allah. Nej. Den beskrivningen av islam är fel. Nej, vi tror på Allah. Men vad kommer sen? Dyrka Allah. Särskilja Allah i dyrkan. Taib, al-Nasara, tror de på Allah? Tror de på en skapare? Ja. Är de mu'minun?
lär dem inte mu'minun. Varför? För de sätter medgudar vid Allahs sida. Så att man kan inte bara säga att islam är att tro på Gud. Eller la ilaha illallah, det finns ingen Gud förutom Gud. Tro på Allah. La. Utan det handlar om att särskilja Allah i dyrka. Och det här är det jag vill komma till. När vi talar om tawhid, rububiyya, asma wa sifat, uluhiyya, att de hänger ihop. Yani, personer som tror på att Allah subhanahu wa ta'ala är skapare av allting, upprätthållare av allting, den enda som har all makt i sin hand, den enda som kan gynna eller skada, han har de vackraste namn och egenskaper, är det då inte logiskt att endast han ska dyrkas? Och blir det då inte ologiskt att dyrka någon annan än honom? För dyrkan går ju ut på att få någonting. Man vill ha någonting av den man dyrkar. Om det är en falsk gud, då dyrkar de den i hopp på att få någonting. Göra dig frisk, göra dig rik, göra dig framgångsfull och så vidare. Då går inte att tillbe någon bara sådär från ingenstans. Även de som har primitiva religioner, de tillber naturen för att det ska regna, det ska växa och liknande. De vill ha någonting, eller hur? Men om du vet att Allah azza wa jal är den enda som kan ge någonting. Han är försörjaren al-Razzaq al-Wahhab. Och endast han kan ge, ingen annan kan ge. Om Allah håller tillbaka kan ingen ge. Men varför ska jag då gå och dyrka någon annan som inte kan ge mig någonting? Men det blir ju dumt. Och om du tror på att Allah han är al-Khaliq, skaparen av allting, då är det också underförstått att allting som du dyrkar vid sidan av Allah är skapat som dig. Du har skaparen och skapelsen. Finns ingen tredje. För skaparen han är en. Och resten av allting är skapelsen. Och vad folk tillber, vare sig det är Jesus, eller Maria, eller Uzair, eller jinn, eller shaitan, eller stenar, eller statyer, eller kors, så är de skapade som dig. Är det inte så? De är skapade. Eller de är påhittade i en fantasi, då är de också en del av skapelsen. Yani, de är som dig. De är själva i behov av Allah. Så varför tillbe dessa falska gudar? Så tron på Allahs rububiyya och hans namn och egenskaper nödvändiggör per automatik att man endast dyrkar Allah. Yani, det går inte ihop att en person tror på Allahs rububiyya, hans esma och sifat, och sedan dyrkar någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här kunskapen är jätteviktig. Kunskapen om ett tawhid. Och det är där tyvärr vissa muslimer halkat. Och som vi sa, det här är islams grundbudskap. Det här är betydelsen av la ilaha illallah. Det här är det som Allah skickade alla profeter med. Det här är meningen med livet. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Det här är nyckeln till paradiset. Den som dör och åkallar någonting annat än Allah är i helvetet. Så det här är ingen enkel fråga. Det här är ingen fråga som vi ser mellan fingrarna på. Utan det här är en fråga som vi lägger största vikt på. Ett tawhid. Och det är det som man alltid ska korrigera hos människorna. Det man ska börja att kalla folket till. Och det motsatsen till ett tawhid är ett shirk. Det är det första man ska varna folket för. I Koranen, när du öppnar surat al-Baqarah och letar efter det första påbudet i Koranen. Vad är första påbudet? Ja, Johannes, u'budu rabbakum. Ja, på sida 3. Människor, dyrka er herre. Vad är första förbudet? فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Och sätt inga medgudar vid Allahs sida. Så första påbudet i Koranen är ett tawhid. Första förbudet är ett shirk, som är motsatsen till ett tawhid. Och därför är det jätteviktigt att man lägger vikt på det. Profeten Muhammed a.s. gjorde sin da'wa i Mekka i 23 år. Han började med vad? Att kalla folket till tawhid. Han gick runt i Mekka, han sa: Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Säg la ilaha illallah så kommer ni få framgång. Och han varnade folket för kyrk. Taib, sen när han flyttade till Medina, la han tawhid på hyllan och sa: det är lugnt. Nu ska vi bara fokusera på akhlaq. Nu ska vi bara fokusera på goda gärningar. Nej. Wallahi, in i det sista. Han ligger på dödsbädden alayhi salatu wassalam. Och han säger: ta inte min grav till en plats som dyrkas. Ta inte min grav till en id. En plats som man ständigt besöker. Bygg inte moskéer över gravarna. Allah förbannade dem innan er som gjorde det. Så han varnade för kyrk in I det sista. Kallade han folket till ett tawhid. Till och med de viktigaste av händelser I islams historia. De ger sig ut på krig mot avgudadyrkare. På vägen dit så var det vissa nya muslimer som såg ett lyckoträd som folk hade I jahiliya. En så kallat lyckoträd. Det finns inga lyckoträd, men ja, nej, ett så kallat lyckoträd. Där folk hängde upp sina vapen I hopp om att få tur. Ja, ni blir, ni kommer få vinna och så vidare. Och då så sa vissa nya sahaba, och säger, men ja Rasulullah, kan vi inte också få ett sånt här träd? Ja, ni, vi kan också hänga våra vapen där. Och då blir profeten arg. Han sa inte, nej, nu ska vi vara tysta. Det viktigaste nu fokusera på yani, jihad och vi ska vinna och så vidare. Det här kan vi ta sen. Nej, han blev arg. Satte ner foten. Säger, subhanallah, Allahu Akbar. Ni har sagt som Bani Israel. När de går igenom havet, de säger, ge oss en ko att dyrka så som de har en ko att dyrka. Inna hasanan, yani, det är sunan. Ni säger som de har sagt, subhanallah. Så han blev arg. Han markerade. Och det är så man måste göra som muslim. Vi kan inte kompromissa och vara tysta när det kommer till att folk gör kyrk. Som är den största och värsta synden. Den som gör kyrk och dör hamnar I helvetet och blir aldrig förlåten. Allah förlåter alla synder förutom kyrk. Innahuma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Allah säger att den som gör kyrk har Allah gjort paradiset haram för. Wa ma'wahu jahannam. Hans destination är helvetet. Subhanallah. Annar. Och med I zalimina min ansar. Och ingen finns där för att hjälpa honom. Så det är, ja ikhwa, av största vikt att lära sig den här kunskapen. Och att också inte heller tänka, khalas, vi gick igenom tawhid för 2 år sedan. Har ni hört det? Jag kanske har tänkt så. Jag har läst kitab tawhid. Jag har läst en bok om tawhid. Khalas, jag är säker. Nej, det är också fel. Och beviset på det är att profeten alaihissalam nämnde att det jag fruktar mest för min umma är al-shirk al-khafi, al-shirk al-asghar, den mindre formen av kyrk. Det som profeten alaihissalam fruktade mest för sin umma. Om profeten alaihissalam fruktade detta mest, ska du då gå och känna dig trygg? La. Subhanallah. Profeten alaihissalam lärde Abu Bakr radiyallahu anhu. Wa man huwa Abu Bakr? Att säga Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Wallah, jag söker skydd hos dig från att dyrka någonting vid din sida medvetet. Och jag ber dig om förlåtelse om det skulle ske omedvetet. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Yani öppen stor kyrk och dold mindre kyrk. Yani sök skydd hos Allah från all kyrk. Och därför största beviset på detta är också att då profeten Ibrahim a.s. byggde Kaaba tillsammans med hans son Ismail. Kaaba. Ja, och Ibrahim, Imam al-Hunafa, han bygger Kaaba I Mekka, första moskén, awwala masjid. Tayyib, när han bygger Kaaba tillsammans med Ismail så säger han wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Yani, ya Allah, skydda mig och mina barn från att dyrka statyer. Och då sa vissa av salaf, vem kan känna sig trygg från kyrk efter profeten Ibrahim? Om han fruktar för sig själv och sina barn kyrk och gör dua att Allah ska skydda dem från kyrk, vem är då vi att komma och säga, men vi är khalas, vi är klara. Vi kommer aldrig göra kyrk. Och vissa ahlul bid'ah, de säger nej, det finns ingen kyrk. Varför? För profeten a.s. han sa att shaitan har tappat hoppet på att människor ska dyrka andra än Allah på arabiska halvön. Hadith sahih. Shaitan har tappat hoppet att man ska dyrka av gudar på arabiska halvön. Den här hadithen har feltolkats. Hadithen har feltolkats. För det första, shaitan kad ya'is. Shaitan har tappat hoppet. Shaitan la ya'lam al-ghaib. Shaitan vet inte framtiden. Så shaitan vet inte vad folk kommer att göra. Men då han såg tillståndet av sahaba, han inte kallas det kört. De här kommer aldrig göra kyrk. Okej? Okay? Så att det är inte säkert på att folk inte kommer göra kyrk. 2. Vad som menas med hadithen, att folk ska återgå till den jahiliya de var på innan islam. Det är det shaitan har tappat hoppet på. Hänger ni med? För det finns folk som gör kyrk. Och därför så nämnde profeten själv, alaihissalam, att från domedagens tecken är att vissa arabiska stammar kommer att ansluta sig till el-mushrikin. Klart och tydligt, hadithen sahih. Och han sa att domedagen infaller inte tills vissa kvinnor från ett dos, stammen, kommer att göra tawaf runt Valhalasa. En gammal staty som fanns i Jahiliyyah. De kommer gå runt denna staty och göra kyrk. Så han nämnde klart och tydligt att det kommer att komma tider av kyrk. Och han sa det jag fruktar mest för min umma är dold kyrk. Så vi ska inte säga att det finns ingen kyrk. Nej. Finns det inte gravar som dyrkas vid sidan av Allah i muslimska länder? Finns det inte folk som går till gravar, till så kallade helgon, och gör tawaf, gör dua, och säger medad, yani, ge mig mer, ge mig, öka mig. Det finns. Det finns folk som går till gravar och ber om att bli friska, ber om att få barn, och liknande saker. Och den kyrk finns. Så man ska inte förringa den här frågan. Den är av yttersta allvar. Man ska ta den på allvar. Ja. Så det här är då tron på Allah subhanahu wa ta'ala omfattar alla dessa punkter. Tron på hans existens, på hans herravälde, på hans namn och egenskaper och på att särskilja Allah azza wa jal i dyrka. Och som sagt återigen, den här kunskapen är den viktigaste kunskapen att studera. Och jag råder alla att ständigt förnya den här kunskapen, påminna sig själv om den här kunskapen, läsa böcker, lyssna på lektioner och att förankra sig i den här kunskapen så att man själv inte faller in i kyrk och så att man själv också får den kunskapen som gör dig utrustad till att kunna kalla andra till tawhid och varna andra människor för kyrk. Vi går igenom en till punkt idag. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa då tu'mina billahi wa malaikatihi, att du ska tro på Allah och hans änglar. Nah. Vi ska tro på Allah azza wa jalls änglar al-malaika. Och al-malaika, de är alamun ghaibiyun. De är en dold skapelse som vi inte kan se. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att änglarna skapades av ljus. خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. Och jinnerna skapades av toppen av en flamma eller låga. وخلق آدم مما وصف لكم. Och Adam skapades från det som beskrivits för er, yani av lera. Så här nämner profeten alaihi salatu wassalam änglarnas sanna natur, och det är att de är skapade av ljus. Och jinnerna är skapade av eld och människan är skapad av lera. Det finns också en faida. Taib. Det finns änglar här inne nu. Vi kan inte se dem, eller hur? De är skapade av ljus. Ljus lyser, eller hur? Är det inte så? Ljus lyser. Taib. Och det var någon person, så han gick till någon sheikh. Han försökte leka smart. Så han säger, okej, men om jinnerna är skapade av eld, och de här, varför bränner vi oss inte av jinnerna? Varför bränns inte jinnerna om de är skapade av eld? Så den här sheikhen, han var väldigt smart. Han tog upp en klump med lera. Och så slog han personen i huvudet med leran. Så aj! Så, varför gör du så där för? Du är den skapad av lera. Yani, du är inte. Det blir inte samma sak. Adam skapad av lera, han blev någonting annat. Jinnerna skapad av eld, de blev någonting annat. Änglarna skapad av ljus, och de blev någonting annat. Det betyder inte att det är ordagrant samma sak. Utan det här är grunden till deras skapelse. Hänger ni med? Så änglarna skapades då av ljus. Och sen har det spekulerats vilket ljus. Allah alam. Men i alla fall, de är skapade av ljus. Och änglarna är också, mashallah, en väldigt vacker skapelse. Han nämner Sheikh Abdul Mahsin att Allah subhanahu wa ta'ala nämner i första ayan i surat al-Fatir att änglarna har olika antal vingar. Vissa har två vingar, vissa har fyra vingar, vissa har tre vingar. Och det nämndes också i den autentiska hadithen att Jibril alayhi salatu wasalam hade 600 vingar. Så att alla änglar ser inte likadana ut. Vissa änglar har två vingar Och vissa tre, vissa fyra och vissa upp till då 600. Och det är också en annan färg då. Vissa änglar har tre vingar. Men det är en viktig sak. Att Allah subhanahu wa ta'ala, vi kan inte föreställa oss hur han är. För det är från det fördolda. Och samma sak med det andra som Allah har skapat som är från det fördolda. Vad vi människor gör att vi jämför någonting. Eller vi känner till någonting genom att se det. Har vi inte sett det genom att likna det vid någonting vi har sett. Okej? Okay? Eller att någon beskriver till det liknar det här. Men det finns saker som Allah har skapat som vi aldrig har sett. Till exempel här. Du tänker, någonting flyger två vingar, eller hur? Allt som vi vet, flyger typ har två vingar. Eller vissa kanske har fyra vingar, trollslända eller någonting, jag vet inte vad. Men tre vingar. Var sitter den tredje vingen? Allah alam, eller hur? Är den på ryggen, är den på magen? Är den... Allah alam, var sitter den tredje vingen? Allah har sagt att det är så, då är det så. Hur? Allah alam. Hänger ni med? Upp till då, mashallah, 600 vingar. Allahu akbar. Och så säger också sheikhen här att al-malaika är otroligt många. Endast Allah subhanahu wa ta'ala vet hur många de är. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Endast Allah känner till hur många hans soldater är. Men ingen vet hur många änglarna är. De är så otroligt många. Allahu akbar. Profeten alaihi salatu wassalam, då han togs upp på himlafärd. Han fick se en plats som heter Bayt al-Ma'mur. Det är som Kaaba. Fast i den sjunde himlen. Och han sa att varje dag kom det 70 000 änglar dit för att besöka denna heliga moské. Och dessa 70 000 änglar kom aldrig tillbaka. Yani ett besök. Och det här är från, yani, Allah alam hur många tusen miljontals år detta har pågått. Varje dag 70 000. Hur många blir det? Allah alam. Ett annat exempel på hur många änglarna är då profeten alaihi salatu wassalam berättade att Jahannam, helvetet, kommer att släpas fram på domedagen med 70 000 rep. Och på varje rep finns det 70 000 änglar som drar. Det blir en siffra på, om jag inte har fel, 4,9 miljarder änglar. 4,9 miljarder änglar som drar fram helvetet på domedagen. Audhubillah. Det visar att de är otroligt många. Mer än så. Profeten alaihissalam har nämnt att himlen nästan brakar. Den är så laddad av änglar. Han sa varje shibr, varje handsmått finns det en ängel som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Himlarna, universum är fylld av änglar, mashallah. Också vi nämnde kanske i Ramadan, Laylat al-Qadr, då Allah subhanahu wa ta'ala säger att änglarna kommer ner tillsammans med ruh. Så har det nämnts i vissa haditer att det kommer ner lika många änglar som det finns sandkorn eller gruskorn på jorden. Hela jorden. Hur många sandkorn finns det på jorden? Ja, i öknen. I havsbotten. På bergen. Lika många änglar kommer ner. Och det är inte alla änglar. Det är bara de som kommer ner till jorden. Som handlar om. Så änglarna är otroligt många. Änglarna har också olika uppgifter. Allah Azzajal har anförtrott dem med vissa uppgifter. Den noblaste uppgiften är den uppgiften som ängeln Jibril alaihi salatu wasalam har, som har givits då uppgiften att komma ner med uppenbarelsen till alla profeter. Så Jibril alaihi salatu wasalam är den bästa av alla änglar alaihi salatu wasalam. Och sen har vi de änglar som är ansvariga för växtlighet och regn. Vilken ängel är det? Mikael, precis. Mikael. Och sen har vi de änglar som är ansvariga för döden. Och den ängeln heter Malakul Maut. Dödsängeln. Och han har också med sig andra änglar som jobbar med honom. Men det finns en huvudansvarig och det är Malakul Maut. Och det har inte nämnts autentiskt att han skulle heta Azrail, som vissa hadither nämner, eller vissa personer nämner i vissa böcker och så vidare. Utan det som Allah Azza wa Jalla nämner i Koranen är Malakul Maut, dödsängeln. Naam. Och sen har vi också änglar som är ansvariga för Al-Arham, det vill säga fostret i magen. När en kvinna blir gravid så kommer änglar och då formar den här bebisen och skriver ner dess öde. Sen har vi också änglar som är ansvariga för Al-Jannah, paradiset. Att det finns änglar vid portarna till paradiset. Och även där, det har nämnts från vissa, att den ängeln som där är ansvarig heter Ridwan. Men det saknar också autentisk bevis. Allah alam, han kan heta så, han kanske inte heter så. Men det finns inget konkret bevis på att han heter Ridwan. Och det är det som är känt hos många. Men som sagt var, de lärde har sagt att det saknar belägg. Utan det finns väktare som då vaktar paradiset. Och sen finns det också änglar som är ansvariga över helvetet. Och Allah skydda oss. Vet ni hur många de är? Allah har sagt i Koranen, Aliha, 19 stycken. Tis'ata'asha. De är 19 stycken. Och vad heter ledaren för de änglarna? Malik, precis. Som Allah har nämnt i Koranen. Och de kallas också för Al-Zabaniya, som Allah nämner i Koranen. Dessa änglar, a'udhu billah, Allah skapade dem känslokalla med enda syftet av att straffa. Det är ingen rahma, utan bara vara hårda, shadid, yani ghilab, hårda och stränga i att straffa. Inget annat syfte, a'udhu billah. Ja. Sen har vi också änglar som ansvarar för att skriva ner våra gärningar. Och det sägs så att det är en ängel på höger sida som skriver ner de goda gärningarna. Och en ängel på vänster sida som skriver ner de dåliga gärningarna. Och det sägs också, som Allah Azza wa Jalla nämner, lahu mu'aqibatu min bayna yadayhi wa min khalfi. Att han har mu'aqibat. Och då säger ulama här, skyddsänglar. Framför och bakom sig. Så tänker om varje människa har fyra änglar. Och det har också nämnts i hadithen att de byter skift. Malaikatul nahar och malaikatul leil. Yani, det betyder mashallah, du har yani, två på dagen, två på natten. Och vi är 7 miljarder människor. Hur många änglar blir det? Det blir otroligt många änglar. Mashallah. Så finns massa änglar som har olika syften. Till exempel idag, Yom al-Jum'ah, så finns det änglar som har en speciell uppgift i moskén. Vilken uppgift är det, Monir? Skriva ner alla som kommer till fredagsbönen, mashallah. När slutar de skriva? Ja, eller när imamen börjar prata. Då viker de ihop sina böcker, går in och lyssnar på khutban. Subhanallah. Så finns det änglar som också letar efter majalis dhikr, sammankomster av kunskap. Och inshallah, det här är en sådan sammankomst. Änglar som letar efter sammankomster av Koran. Änglar som lägger ut sina vingar för den som söker kunskap på vägen. Subhanallah. Så det finns, mashallah, otroligt många änglar som har dessa syften. Och Sheikh Abdul Mahsin säger att de änglar som har nämnts i Koranen och Sunnan, eller från dem, är Jibril och Mikael, Israfil. Vem är Israfil? Hör ni? Namn, han som ska blåsa i hornet när domedagen ska infalla. Och Malik, och sen Munkar och Nakir. Vilka är de, Ibrahim? Munkar och Nakir. Ahsan. De änglar som ställer gravens frågor, men rabbuk, men nabiyuk, wa madinuk. Och så säger sheikhen att vad som är wajib när det kommer till att tro på änglarna är att tro på dem som har nämnts vid namn Och att sen generellt tro på de som inte har nämnts vid namn. Yani vi tror på alla änglar, de vi känner till och de som vi inte känner till. Naam. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.